Under mina år i skivbolagsbranschen på tidigt 2000-tal så gick det ett rykte om en av musikerna i ett av våra största band som när turnébussen behövde stanna till på en mack för att tanka så knatade man in på macken. Kanske tog sig en godis eller en macka eller någonting och den här specifika musiken brukade då vanligtvis utbrista i följande. Ska vi dela på ett Aftonblad? Dela på Aftonbladet. Vid den här tiden tror jag att ett Aftonblad kostade ungefär 7 kronor. Då tyckte han att det var, eftersom man inte skulle läsa den ensam utan fler skulle läsa den, så kanske man kunde ta och dela på detta Aftonblad. Och där trodde ju jag naturligtvis var en skröna, för så snål kan man ju inte vara. Tills jag själv satt på turnébussen och en gång klev av för att köpa fika och fick frågan ifrån denne musiker om jag ville dela ett Aftonblad. Varmt välkomna till Dumma människor, podden som med lupp och pincett kliver in i vårt mänskliga psyke för att förstå hur det kommer sig att vi beter oss så urbota korkat när vi borde veta bättre. Med mig Lina Thomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om snålhet.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer, så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA!
Jag sitter nu och kan inte tänka på annat än vad vi har för skånska musiker.
Ja, men vet du, du märkte att det var skånska jag pratade och inte halländska eller halmstamål.
Så Per Gessle is out.
Och för det första heter han Per Gessle.
Jaså.
Det är inte ett ont ord om Per Gessle. Och jag vet att det finns ett rykte om honom också om att vara snål, men jag tror bara det är att han är så jävla rik.
Stor skånsk artist. Jag får släppa det, tror jag.
Släpp det, men släpp inte ämnet, för det här är nämligen ett av de här ämnena som jag har tjatat om sen vi drog igång. Och också en av de mänskliga dumheter som absolut mest provocerar mig. Du vet, andra människor är så här, hur vet man om en människa är bra eller inte? Jo, man tittar på hur de behandlar servicepersonal eller om de ler mot en bebis, etc. För mig är det så här, ber den om att få dela ett Aftonblad eller inte. Vill den att du swishar allt under vad det nu är, 17 kronor eller något sånt där, för att gottgöra någonting. Hur känner du inför snålhet?
Jag gillar verkligen inte det. Det känns som att sådana personer har under livets resa avpoliterats.
Ja, de är inte med längre. De är inte längre ibland oss.
Nej, alltså jag stöter inte på dem längre. Jag har typ inga sådana vänner, för att det är så att säga ett exklusionskriterium. Mm. Alltså om det är någon som är en som inte vill splitta notan på ett vettigt sätt, ja, men då, nej, men alltså, då tycker jag att det säger så mycket om den personen, att jag inte vill ha med den att göra. Så att, låg tolerans.
Men får jag inleda med att säga en sak bara,
ja,
som nästan alltid dyker upp när man pratar om snålhet, som ändå är ett ganska härligt ämne. När man ska bonda med folk, då är det jättemysigt att sitta och samla ihop historier om vilka knäppa saker snåla människor gjort. Och det har vi också gjort bland våra lyssnare. Så du kommer få många goa berättelser om deras erfarenheter av snålhet. Men det var inte det jag ville komma till.
Nej.
Jag ville bara göra en distinktion. Att behöva vara ekonomisk av nöd för att du inte har pengar har ingenting med snålhet att göra. Alltså det vill säga, personer som behöver dela, ja, nu använder jag det här exemplet, ett Aftonblad för att man har fastnat inte pengar till något annat. Det är inte de jag är arg på. Och det är inte heller de som jag vill förknippa med snålhet. Har man inte råd att bjussa hejvilt så har man inte. Men de människor jag känner som är snåla, där har du absolut ingenting med hur mycket pengar man har att göra, utan bara en fråga om att man inte vill dela med sig.
Mm. Jag hör vad du säger, och jag har också tänkt mycket på det här i min research nu då. Men jag ska också säga till dig att det är inte alltid som det är jättelätt att separera mellan de två. Snål och sparsam, det är två ord man kan använda för att göra den här distinktionen som du precis pratar om. Men det är liksom inga riktigt vetenskapliga begrepp.
Nej.
Så att i den forskning jag har tittat på så hamnar de ofta i samma... Det är svårt att liksom väldigt exakt separera de två.
Och vet du vad?
Ja.
Det är svårt att exakt separera de två också. Även som utanför forskningen. Exempel. Har vän med jättelite pengar för att hen har jättelåg lön. De gångerna den jobbar, den har bara pluggat. Den har inte råd att bara slänga med sig en lyxig vinflaska varje gång den kommer över på middag. Eller ta notan eller varannan runda eller sådär.
Mm.
Och det tänker jag, det är ju självklart att den inte har det från den pluggar. Men den bor i en bostadsrätt som den inte har belånat överhuvudtaget.
Mm.
Så att skulle vi vara tvungna att vända ut in på våra fickor, jag och den här personen, så är det fullt möjligt att den personen...
Ja.
Har mer tillgångar än jag.
Du
förstår
ser,
jag menar?
Jag förstår precis vad du menar. Och det är exakt det jag tänkte komma till. Alltså det är så himla liksom situationsberoende och så. Men jag tänker på, just som du är inne på, jag pluggade ju mitt i livet.
Mm.
Och då jobbade, alltså jag hade ju så familj och försörja och så vidare. Så jag var tvungen att jobba samtidigt. Men helt, alltså min budget krymptes ju med liksom, 80%, alltså mina inkomster, något sånt. Jag minns att jag var med på, jag var ju chef i mediebranschen och sådär, hade gett bra lön innan och var ibland med på sina offentliga listor.
Ja, just det, när löpsedeln du säger.
Och sen så var det ett år, det var så här förnedrande, för att då hade jag...
Veckans, vad heter det, motsatsen till raket?
Ja, men exakt. Jag blev liksom årets sjunkbomb på så här resumés lista över lönerna i mediebranschen. Sen hängde det där med flera år på något vis för en så här löpande statistik, så att jag var tvungen att höra av mig till dem till slut, om det var den tidningen eller någon annan, någon sån här mediebranschtidning, och säga att jag kan inte bara ta bort mig. Jag var så här pluggade i psykologprogrammet.
Ja.
Men där fick jag i alla fall också praktiska efterverkningar i mitt liv, för att typ våra vänner, de vuxna, framgångsrika, professionella. Och när det ska planeras semester så är det ju ofta, du vet, vi drar till Åre.
Eller, just det.
Alltså du vet, pengar är inte någon riktig, det är inte där man börjar diskussionen.
Nej,
utan man börjar diskussionen i vad skulle vara kul att göra, så att säga. Och det där var ju knepigt för mig. Alltså det var ju 5 år som jag pluggade och det var svårt att liksom hänga med, så att säga. Och om man gjorde det så var man tvungen att ha en liksom budget approach på restaurangen. Och, inte så att man inte... liksom är med och lägger dricks. Men fattar du vad jag menar?
Äter bara en förrätt, för man var inte så hungrig när det kom till
precis,
kritan.
Precis, för att allt för att undvika att framstå som en snål person och så. Mm. Men det kan ju vara jättekomplicerat, det är det som är min poäng här.
Ja.
Och det var det också i min research. Det var bökigt just eftersom de här flyter ihop så himla mycket. Mm. Men det finns ändå mycket kul på det här. Och om vi börjar med liksom, hur skiljer man dem åt då?
Mm.
Och ja, det beror lite av kontext, sammanhang som sagt. Kommer du på någon aktuell händelse som har fått folk att börja tänka mer på sin ekonomi? Klockan tickar, Domsgård. Där gick tåget.
Ja, men vänta, aktien, att det går bra.
Coviden.
Covid, ja.
Coviden, när den kom så var det mycket ekonomisk oro hos många.
Just.
Jättemånga gick med i facket, man funderade över sin framtid. Mm. Kommer liksom världsekonomin gå till helvete, kommer mitt jobb försvinna? Och så vidare.
Och du och jag började spara aktier.
Ja, precis. Mm. Nej, men, och vi här hos oss klarade oss mycket, mycket bättre än på andra håll. Mm. Men i till exempel USA då, så jag vet inte om du hängde med i nyheterna där, men det var ju folk blev ju vräkta i parti och minut från sina bostäder, blev av med jobbet, de har sitt svaga socialförsäkringssystem och så vidare. Och så vidare. Och det här är en kontext då när synen på vad som är snålt och sparsamt helt plötsligt ändras. Det finns ingen objektiv snålhet kan man säga då, utan det beror på situationen.
Jaha, så skulle det komma en stor depression så skulle det inte längre vara snålt att dela ett Aftonbladet än denna rimliga.
Nej, exakt. Och då fanns det någon stor amerikansk enkät som gjordes som jag tyckte var intressant. När man kunde se att helt plötsligt så utvecklades en väldig tolerans för det som tidigare hade ansetts som snålt. Det här är någon sån här, vartannat år kommer den här enkäten.
Mm.
Typ. Till exempel att använda en rabattkupong på första dejten. Det finns ju många sammanhang och kontexter där det kanske inte ses som så romantiskt och flärdfullt och som okej överhuvudtaget. Men i pandemins USA 2020 så var det helt plötsligt så att 2/3 av de tillfrågade sa att det är ett fullt acceptabelt beteende.
Mm.
Och 45% sa att det här skulle jag gladeligen göra själv. Dra fram en rabattkupong på den här restaurangen eller vad det kan handla om.
Intressant.
Ja.
Vi har ju fått lyssnar exempel på snålhet där faktiskt flera stycken rör just situationen första dejten.
Mm.
Vill du höra?
Kör.
Dels är det en tjej som var på dejt med en man som körde förbi tomma parkeringsplatser i 40 minuter för att slippa betala parkeringsavgift. Så att istället för att bara, här står vi för att min tid med dig är så dyrbar, snygging, så körde de runt och letade parkeringsplats.
What?
Sen har vi en annan tjej som var på en första dejt med en kille och de var ute och promenerade och tog en kaffe samtidigt. Och sen skulle de ses igen men fick liksom aldrig riktigt till det eftersom båda kanske var halvintresserade. Men sen typ 3 veckor efter att de hade sett så skickar han sitt nummer och ber henne swisha för kaffen.
Thank you very much.
En annan var på dejt som bad henne att betala parkering 30 kronor för att kompensera hans bensinkostnad under dejten.
Ja, ja. Att vara snål kommer stå dig dyr.
Och i den här covid-enkäten då som jag nämnde, eller som sammanföll med den i tid, så jag tänkte bara ta upp lite grann vilka beteenden då som ansågs som snåla och vilka som ansågs som sparsamma.
Mm.
Bara för att jobba lite mer med den distinktionen.
Ja.
Då tyckte folk att det är snålt att inte vara med i drinkrunder på krogen, att stå över det.
Mm.
Att återanvända tepåsar eller kaffefilter.
Det tycker jag bara är ett hållbart och sunt beteende. Vet du hur många gånger jag använder mina tepåsar?
Säg.
Många, 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 många gånger.
Ja.
Och har du och jag druckit te tillsammans så tar jag ju lätt din påse.
Ja.
Men det är mer en fråga om att inte slösa med te.
Nej.
Den fina råvaran te. Jag skulle säga att det är en insats för klimatet.
Okej. Okay. Eller att ge bort saker man fått i present som present. Jag har gjort det en gång och avslöjades.
Oj.
Jag fick någon fin flaska vin av min kompis Carl när jag gifte mig, eller Carl och Maria, hans fru.
Mm.
Och jag och min fru fick det. Mm. Och sen så var det någon gång när vi skulle hälsa på dem på västkusten och så hade vi med oss en
flaska vin som vi bara tog hemifrån.
Ja, precis.
Som såg fin ut.
Ja, och så var det den då.
Oj.
Och det blev ju lite genant, men vi kunde garva åt det.
Ja.
Ja, det ska man väl undvika, kan jag känna. Ja.
Jag säger ja. Alltså hellre att det kommer till om man själv inte använder, hellre att det kommer till användning.
Nej, men
det behöver inte vara snåligt, det kan bara vara helt vanligt. Även det, klimatet.
Ja, och det var väl inte snåligt i det här fallet, utan det var att vi inte hade hunnit köpa typ.
Ja,
så.
Exakt.
Och sparsamt då. 3 exempel på saker som hamnade i kategorin sparsamt i den här amerikanska enkäten.
Mm,
Köpa livsmedel från lågprisvarumärken, hålla ner värmen i hemmet eller att handla second hand kläder.
Det här är ju 2 helt skilda beteenden, alltså de här 2 kategorierna. Det ena är ju något som, där det är på, lite bekostnad av andra. Och sparsamhet är ju bara att hålla ner på kostnaderna i sitt eget lilla liv.
Ja.
Det är jag ointresserad av folk som gör. Eller det känner jag ingenting för.
Nej.
Man gör det man måste.
Visst. Ja. Och om vi då ska bara förtydliga den här, eller liksom försöka skapa en distinktion där, så är ju då, alltså så som man brukar använda de här olika begreppen, så lite grovt kan man säga att snål handlar om att i varje läge undvika att spendera. Medan sparsam handlar om att vara selektiv på hur man spenderar pengar. Mm. Alltså att man kan lägga pengar på sånt som man tycker är viktigt, men att man håller igen i övrigt.
Just det. Ja. Alltså jag vill addera en grej där till det som jag upplever som snål. För jag är ganska ointresserad av huruvida mina vänner har det jättekallt hemma för att de har vridit ner termostaten för att de vill spara pengar. Det är när jag och min familj lånat stugan och de då har vridit ner för att inte bekosta vår värme. Förstår du? När det är den här liksom...
antisociala dimensionen.
Ja, det är det jag tycker är ett problem.
Precis.
För att det är det som många av de här människorna som... jag, både mina egna exempel och de som jag kommer att läsa upp från våra lyssnare. Det är ju inte personer som har låg termostat i sina hem. De har det varmt och gött och de har det bra. Mm. Men de vill ta med tusan att du ska swisha 25 kronor för kaffen.
Ja.
Jag har några vänner som skulle äta så här. Stort gäng ska äta tacos. Och det, vet du, man går och handlar allting tillsammans. Och sen äter man och så splittar man vad det kostade. Och så kanske det blev så här 44 kronor var. Så någon som bara, ah, men jag lägger bara 35 för jag åt ju ingen gurka. Sånt är ju roligt. Mm. Vad åt du istället då, kan man fråga sig.
Alltså brännvin är farligt och brännvin kan döda. Men ingenting dödar som snålhet ändå.
Var kommer det här ifrån då? Med snålhet / sparsamhet. Om vi ska återigen klumpa ihop det lite då. Jo, dels så finns det en personlighetsdimension. Alltså det är medfött till viss del. Det kan man ju på ett sätt kanske förstå lite grann i alla fall.
Hur då?
Till exempel om man har sett i den här Big Five som vi ofta pratar om. De fem personlighetsdimensionerna som är de vanliga som man brukar prata om i de här sammanhangen. Till exempel det som kallas samvetsgrannhet. Det vill säga hur noggrann man är. Det är en sån, en av de fem. Och den är kopplad till hur sparsam man är.
Ja, det låter ju faktiskt rimligt.
Ja, man får ju någon sån här revisorstyp i huvudet. Då.
Exakt. Rätt ska vara rätt. Liksom.
Ja.
Och ser man på det så är det ju märkligt att plötsligt inte dela notan som den ska delas utifrån vem som har ätit vad.
Nej,
utan
men,
hålla på...
Precis. Extraversion, alltså hur extrovert man är, verkar ha en viss koppling till en lite mer slösaktig style då. Och så, man så här, trillar inte av stolen i förvåning över det. Så att det är en sån grej. Sen så är det helt tydligt att det är kopplat till viktiga formativa händelser i ens liv. Och jag tänkte kolla med dig om du känner igen det från... Ibland stöter man ju på... någons mormor som var krigsflykting från Finland.
Ja, där slänger man inte en strumpa hur många hål den än har.
Nej.
Man lagar den.
Ja, exakt. Och det blir väl mer sparsamhet än snålhet då. Men de två kan ju som sagt vara svåra att separera och sådär ibland. Men att man slösar inte i onödan.
Nej.
Och makes perfect sense.
Ja.
Det har haft ett extremt överlevnadsvärde någon gång. Den upplevelsen blev så stark så att det blev väldigt djupt rotat i en. Att alltid agera på ett visst sätt. Man slänger inte mat och så vidare.
Just det. Men det har jag tänkt i den milda varianten när jag försöker lugna mig. När jag är upprörd över att någon vän har... Okej, exempel då. Är på middag hos en vän. Det vankas efterrätt. Vännen ställer fram en underbar kaka. Gud vad gott. Lägger upp en ganska liten bit var på tallrikarna. Vi kanske 3-4 personer runt bordet. Direkt när biten är framdukad på tallrikarna tar personen undan kakan, plastar in, sätter på ett lock och ställer in i kylskåpet. Så att det är verkligen tydligt markerat. Mer kaka blir det inte tal om.
Nej.
Kakan ska sparas till sen. Och jag tror att det här blir extra känslomässigt för mig eftersom det är just kaka.
Vad vill du göra då? Vill du liksom pepparspraya den personen? Eller vad
händer? Ja, det vill jag. Ja. Och så vill jag säga att men om du nu har ställt tillbaka ett kaka för att vi gäster, kan vi väl få ta en bit till? Att man så tydligt markerar att nej, resten ska sparas. Det blir jag provocerad. Och då i alla fall, det jag ville komma till var att ni har tänkt på sådär, varför ställer personen undan kakan som var så god när jag ville ha, den var jättegod, när jag vill ha mer.
Ja, du tänker på en specifik kaka.
Ja, ja. Och då har jag tänkt så här, men vad vet jag? Den här personen, jag vet ganska lite om den här personens barndom. Tänk om det var superknapert där. Och så här, när man bakar en kaka, då skulle den räcka i en och en halv vecka. Mm. Alltså inte såhär krigsår, nöde, liksom liv och död.
Nej.
Full, utan bara så här. Det snålades när man var liten, ja, och alltså i det.
Men det är min punkt nummer tre.
Ja.
Så att om punkt nummer två var stora händelser, alltså typ svält, krig, flykt, alltså något extremt. Mm. Eller så här typ vi vräktes.
Just det.
Och fick leva på existensminimum i, alltså den typen av stora händelser, nummer två. Men nummer tre är exakt det som du är inne på. Och det finns ett ord för det. Man pratar om manuscript inom forskningen. Alltså att man får ett pengaskript eller liksom ett pengamanus som man lär sig följa. Det har visat sig att det är ett mycket starkt föräldrainflytande.
Åh, vad spännande.
I just den här frågan, så att säga, hur man är med pengar. Man lär sig av sina föräldrar. Det finns en studie som heter College Students and Financial Literacy, What They Know and What They Need to Learn från 2006, där man kunde se just det här, att det var väldigt, väldigt starkt. Och pengamanus då, eller manuscript, det handlar om tidigt inlärda modeller för hur man ska bete sig med pengar. Och ett exempel som togs upp i den här artikeln jag läste då. Man beter sig mycket som ens föräldrar gjorde med pengar, eller överkompenserar för deras upplevda brister.
Just det.
Och det här senare, jag har en mycket god vän som växte upp med otroligt ekonomiskt oansvariga föräldrar. Och det var någon vräkning och sådär. Alltså ett medelklasshem på alla sätt och vis. Men just den här pengabiten funkade liksom inte. Och den här personen är nu väldigt framgångsrik, tjänar jättemycket pengar. Mm. Men allt ska läggas på hög.
Just det, för när som helst går pisvängen.
Precis, det kanske i och för sig mer, kanske är det mer den andra kategorin då, smärtsamma händelser och sådär, möjligen. Men jag kan ge ett exempel på det här med pengaskript då, som togs upp i artikeln som jag läste. En person som växte upp med en mamma som tyckte att det var orimligt att slösa pengar på dyra varumärken. Den här personen upptäcker som vuxen att okej, nu har jag en garderob hemma fylld med billiga skor som jag inte gillar.
För man köper inte märkesskor, det gör man bara inte.
Nej, så att det blir liksom helt, helt automatiserat. Att varför ska jag lägga 400 kronor extra på en märkessko när jag kan köpa den här generiska dojan? Och så gör man det. Mm. Det känns rätt i affären på det. Och sen så rätt vad det är så har man en garderob som är bara fylld med saker man inte har på sig. Det är ett oekonomiskt beteende så att säga.
Jag blir jätteintresserad av att fundera kring mitt eget pengaskript och ditt.
Kanske hittar du ditt eller mitt i de kategorier nu som jag tänkte ta upp. Två forskare, psykologer som har jobbat med det här, Brad Klontz och Ted Klontz, bröder antar jag. De identifierade fyra typer då när de började samla in data från människor. Fyra huvudkategorier.
Show me the money.
Pengadyrkare. Här fick jag så Donald Trump eller den sorten i huvudet. Sådana som på något vis jämställer pengar och lycka. Det är liksom samma sak. Mer pengar, mer lycka. Som älskar att, så att säga, visa upp eller skryta om sina pengar. Och som är helt fixerade egentligen vid
pengar.
Men
det är du. Nej, bara skoja.
Show me the money.
Och sen så har vi grupp två, pengar som statusmarkör. Det vill säga att pengar representerar i första hand någonting som definierar deras värde inför andra. Så att säga. Alltså man vill gärna ha så dyra varumärken och flotta saker. Och den här kategorin överspenderar ofta.
Och den kategorin tycker jag, bland de jag känner som har sådana tendenser, kommer ju gärna ifrån fattigare förhållanden.
Så kan det vara.
Att man har inte fått göra det där, så nu jädrar vill man liksom passa på. Och
den här typpersonen kan väl vara en liksom medelklassperson som köper en superexklusiv klocka eller så. Kanske som man typ egentligen inte har råd med, men som man ändå köper då. Det skulle kunna vara jag faktiskt.
Show me the money.
Pengaundvikare. Det är folk som undviker, alltså som tycker att sådana har man ju verkligen stött på. Det är lite så här hippie. Alltså pengar är något ont mer eller mindre.
Ja, visst.
Du vet så här, man vill inte prata om det. Man tycker att det är, ja men rika människor är giriga. Att det är bättre i princip att ha mindre pengar. Alltså som man romantiserar det pengalösa på något vis. Du känner igen?
Yep.
Ja.
Yes.
Det är en sån här vanlig festival-crusty.
Verkligen.
Show me the money.
Och sen så vaksamma på pengar. Det är folk som är sparsamma personer som har koll, noggranna, liksom förbok, uppmärksamma på sin ekonomiska situation, vad saker kostar och så vidare. Och som tänker att man måste liksom jobba hårt för att tjäna pengar och så. Det här var så att säga fyra huvudkategorier och sen, sen så kan det vara liksom överlappa och finnas massa undergrupper och sådär. Men det här var de fyra stora. Sådär. Var det någon du kände att du var lite mer...
Nej, för jag kände igen mig lite på allt beroende på min livssituation.
Mm.
Att jag har haft perioder när jag tjänat jättemycket pengar och därmed så här, det regnar, jag tar taxi till tunnelbanan. Jag har spenderat orimligt mycket pengar på orimliga saker för att jag har kunnat.
Men är det så orimligt då?
Ja, men det har ju känts orimligt sen när saker och ting har förändrats. Som man till exempel är föräldraledig och har jättemycket mindre pengar att röra sig med. Och bara, nej, jag kan inte ta taxi hem från klubben trots jag har höga klackar. För det här är en mamma som går på klubben med höga klackar trots att jag har småbarn hemma. I alla fall. Istället för taxi tar jag nattbuss.
Mm.
Då har det ju känts knasigt att man i tidigare liv gjort av med jättemycket pengar på annat.
Ja.
Men alltså jag, så här, jag är nog väldigt mycket mätta mage, magsäck, matsäck.
Ja.
Vad är det man gör där? Man mättar...
Rättar det, mun efter matsäcken? Eller magsäck?
Ja. Magsäck har ingenting med saken att göra, vare sig mag eller magsäck.
Nej.
Mun efter matsäck.
Okay.
Nu har jag bara en macka. Ja, mums, sa munnen. Mm. Har jag mycket pengar så har jag kunnat göra av med mycket pengar. Har jag haft lite pengar, gjort av med lite pengar. Tycker delvis att det är fult att prata om pengar och att bry sig om pengar. Tycker samtidigt att det är superduper härligt att tjäna pengar.
Mm.
Att det ger mig en känsla av duktighet, frihet, den här samla på hög grejen, försprång. Det här med att liksom leva livet lite som att föra kassabok. När jag har investerat så här mycket i det där, då börjar jag få den här utdelningen. Både relationer och jobb och sådär. Sån är jag.
Alltså det låter ju inte jätterubbat på något sätt.
Nej, eller hur? Nej. Det är väl ganska vanligt. Ja. Det är inte det som är min roll i den här podden. Att jag försöker få låta som att jag är märkvärdig när det kommer till kritan. Så jag är världens mest plaina basic person.
Mm.
Mm.
Men om man då ska liksom lyfta något positivt med det här med sparsamhetssnålhet. Ja. Så är det att den här sparsamma kategorin var den enda av de här fyra som inte är kopplad till några problembeteenden egentligen eller till finansiella problem eller så, utan folk som var sparsamma, uppmärksamma på pengar och höll koll, det var liksom det bästa av de här fyra, när det handlade om ens privatekonomi. Så att en liten fördel där, och på samma sätt som snålhet är någonting vi tycker väldigt illa om, så är sparsamhet ses ju i regel som en dygd då.
Mm.
Men sen så kan ju gränsen vara lite flytande däremellan.
Ja.
Men sparsamhet har man sett i till exempel enkätstudier då, att det anses vara något beundransvärt.
Okay.
De allra flesta anser att det är en beundransvärd egenskap.
Mm.
Sparsamhet är en dygd, det finns ett uttryck som heter.
Ja.
Och sen så kan det väl vara så att folk definierar lite olika vad som är sparsamhet och vad som är snålhet. Men det kan man säga. Och också att, såg någon sån liten forskningsdetalj, att ju äldre man blir, desto mer attraktivt uppfattas det i romantiska relationer med en så här ekonomiskt ansvarsfull, sparsam person.
Mm.
Det kan man ju på något vis...
Ja, inkomsterna kommer att minska. Det gäller att vi har havregryn kvar.
Ja, eller om man bara tänker i termer av barn och familj så där, då blir det kanske viktigare att det är en person som man vet kan sätta havregryn på borden än som bjuder på pilgrimsmussla på krogen. Och jag lyfter det nu för att sen kommer vi nämligen komma in på massa problem. En lång lista med problem med att vara snål.
Hej och välkomna till Älmhult i Småland, där vi idag ska träffa den jag anser vara Sveriges genom tiderna framgångsrikaste företagare.
Nu är ju både arvs- och förmögenhetsskatten avskaffad i Sverige. Skulle du kunna få dig att flytta tillbaka?
Men om du då tänker mig att man har tredubblat priset på snus, så har man lite svårt att lita på en sådan regering.
Snusskatten höjer,
skatten den kommer med att tappa modet.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Och Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, Loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Då tänkte jag att vi ska gå in på det här med nackdelar med snålhet.
Ja, de är många.
Det är de.
Väl.
Precis. Och här sker den här lite, liksom, vad ska man säga, lite olycksaliga sammanblandningen med sparsamhet då.
Mm.
Att de blir omöjliga att separera på vissa ställen, och vi får liksom leva med det.
Ja, okay. Ja.
Och då har vi det här med socialt stigma. Alltså att de här personerna som vi har pratat om, som man retar sig på, där är ju det som är så störigt, att man känner att de inte själva känner att det är fucked up. Att jag, så att säga, väntar in tills alla har lagt sin dricks med att betala den återstående delen av notan.
Eller hur?
Ja.
Vet de inte det själva, eller tycker de att det är det enda sunda sättet att göra det på? För att när jag så här fjärde gången är på en kräftskiva, när jag så här, jag tar med mig ungefär 3 paket kräftor. Inte bara för att jag är en rik person, utan också för att det kanske är någon annan som inte har med sig. Och så är det alltid samma person som har med sig en baguette för 9 kronor från Hemköp på hörnet. En baguette tar den med sig till kräftskivan. Och det är alltid samma person.
Ja.
Och hur i hela fridens namn kommer det sig att den personen inte känner så här, oh, det här blev konstigt. Men nu känner jag när jag säger det, att vänta, vem är det egentligen som är snål? Det kanske är jag som sitter och räknar vad kräftpaket kostar versus vad baguette kostar.
Ja.
Snålmedvetenhet, alltså att säga, att sitta och vara uppmärksam på vem som är snål, är ju kanske snålt. Är det jag som är jåpen, Björn? Som bryr mig så mycket?
Nej.
Som inte bara kan tänka skitsamma?
Alltså, jag tänker mig att vi är väldigt hårdkodade för att upptäcka det.
Ja.
För att upptäcka snålet. Det är ju väldigt antisocialt i en evolutionspsykologisk kontext.
Ja, då sitter ju alla där att baguette, då blir ingen kräftskiva. Hur skulle världen se ut då?
Ja, men du vet, kan man gå tillbaka till något tidigare avsnitt där vi pratade om det här med så här ledaregenskaper som man har sett då i förindustriella samhällen och sånt, som man tänker sig funkar så som det gjorde för oss när vi utvecklade som art.
Mm.
Så, att de som blir ledare, det är inte bara de som är duktiga på att spjuta en hjort, utan det är de som är duktiga på att spjuta en hjort. Det ska man vara. Men sen ska man också ta hem den och dela ut hjorten.
Just det, det ska alla. Vara alla till gagn.
Precis.
Då alltså, känner alla, den här vill jag
den ha. Typen av dela med sig beteenden blir man ledare på. Och det är så himla lätt att fatta. Alltså, den som sitter där och proppar i sig hjort själv blir ju en belastning och ett problem och någonting liksom hotfullt i ett sånt evolutionspsykologiskt tänk.
Eller plastar in hjorten på ett litet kakfat och ställer i kylskåpet till sig själv sen.
Ja. Så precis som man var liksom väldigt uppmärksam på solohjortätarna så tror jag att man är väldigt uppmärksam på den här typen av liksom antisocialt beteende som det ju är. Den här personen som väntar in tills alla har betalat dricks med att lägga så att säga, mellanskillnaden när nota ska betalas. Jag menar, alla lägger märke till det. Och efteråt, vad fan var det som hände?
Just det. Och det går liksom inte att föreställa sig att... Eller så här, de kan inbilla sig att ingen ser, men alla ser.
Ja.
Och alla vet.
Precis. Och sen så är ju frågan, inbillar sig snålisarna att ingen ser?
Just det.
Så kan det vara. Problematiskt. Men det är också problematiskt om de så att säga fattar hur det här uppfattas, men kör ändå. Och jag vet att det finns en sån här tanke om... ett mindset hos vissa som är att det är ett nollsummespel. Vissa har ett sånt ekonomiskt mindset.
Just det.
Och det är inte jag som säger det här utan det finns en sån så säga, forskningsidé. Vissa har ett ekonomiskt mindset som innebär att jag kan inte vinna utan att andra förlorar. Och om man har det, då riskerar man verkligen att gå i snålfällan.
Ska vi ta och splitta notan eller?
Ja, det får vi se.
Men vi åt väl samma?
Ja, vi åt lax bägge två, men du tog en Loka citron och jag sån här måltidsdryck.
Okej, okay, de kostar de olika då?
Ja, det blir 102 för dig och 98 kronor för mig.
Okej.
Okay.
Ja, men då så.
Ja, och mina rätt ska ju vara rätt.
Nu ska jag försöka hålla ett litet försvarstal för en av mina vänner. Där det har blivit så här, man får skämta om att den är snål. För att den har gjort vissa sådana uppenbara saker där liksom man brister ut ett gapskratt för att det var så snålt. Och den här personen blir så himla störd på det för att den känner att så här, men vänta, nej, det är inte snålt, det är korrekt. Så att i ett sånt där läge, alla dricksar och den dricksar inte. Man bara, men gud vad snålt, tycker alla. Medan personen i fråga bara, nej, för det var jag som bokade bordet och fick rabatt. Eller jag skjutsade ju er så att ni slapp åka taxi. Alltså den har en uträkning i huvudet som motiverar det här.
Den för en liten kassabok där saker och ting är rättvisa i hens värld.
Ja, och struntar i, där blir det kanske något annat spektrum där, men att man struntar lite i, eller kanske inte förstår hur det framstår för andra, för att det viktigaste i ens eget huvud är att det är korrekt. Liksom.
Ja.
Och om man har den uträkningen, då blir det ju fel. Om man skulle dricksa lika mycket som alla andra.
Ja.
För man har ju bidragit på sitt andra sätt. Så att om det viktiga är rättvisa så är det ju det rättvisa man har valt.
Det är en förmildrande omständighet om man får höra det kanske. Men det får man ju ofta inte, va?
Nej, exakt.
Nej. Utan då är det beteendet man ser.
Ja.
Vi pratar om socialt stigma.
Mm.
Och det kan ju också vara så att säga... Här kan man ju känna att det finns en poäng med det. Så att säga att man vill stigmatisera den där personen.
Ja.
Men sen finns det en massa personer som där det blir lite mörkt och sorgligt. Till exempel finns gott om studier som visar att det finns fattiga personer som avstår från att använda rabattkuponger för att de känner att jag kommer att framstå som snål och
fattig.
Som snål och fattig.
Ja, ja. Det jag tycker att sen när det kommer till sparsamhet, om det bara går att byta ut ordet mot fattig, då gör inte personen i frågan något fel.
Nej.
Men det är inte som att så här, jag ställer undan kakan för jag är fattig.
Ja, precis. Men när de ska ange vilka skäl, det finns så här kvalitativa studier där folk får svara på, då är det för att jag vill inte uppfattas som snål. Är du med? Så då blir det här stigmat problematiskt.
Visst. Och det ska jag säga att jag har vänner som har jättelite pengar, men som aldrig någonsin framstått som snåla, trots att det, om man skulle räkna kronor och ören, så har jag bjudit jättemycket mer. De har inte dricksat eller bla bla bla. Men det är fullkomligt oviktigt, för att här är de personerna som när det är julfest kommer med liksom de bakade kakorna med kristyr och inslagna sidenband, eller som har plockat en jättefin blombukett i present. Alltså som så hittar de här andra sätten att kompensera på, där jag vet att tid är pengar och så vidare.
Ja.
Att det är inte personer som har problem med att ge eller dela med sig, utan tvärtom, de har en tom plånbok bara.
Och där vill jag ju föra in det här, vi tog upp det i avsnittet om maktparadoxen, ja, typ ett av mina favoritavsnitt, lyssna gärna på det. Där tog vi upp det här med att det finns ju studier som visar att liksom, fattiga människor är mer solidariska. Att vara rik innebär inte automatiskt att man är mer generös. Verkligen inte. Det är ett liksom inverterat förhållande. Mm. Om man tittar på vad folk har för resurser och hur de delar med sig av dem.
Just det.
Att de här liksom utsatta personerna har ofta en... Alltså de är mer empatiska helt enkelt. Vi fortsätter på den listan då med problem med snålhet. Om vi tänker oss så att säga en självvald fattigdom, där en person som har 4 miljoner på kontot men som ändå alltid i alla lägen avstår att spendera, så är det problematiskt på massa olika sätt, som vi var inne på i det här avsnittet med fattigdom. Alltså man kanske inte har den här kognitiva stressen över att ha lite pengar, för man har ju 4 miljoner på kontot. Men eftersom man alltid avstår att spendera så äter man sämre mat. Man, amerikansk forskning då, gör färre läkarbesök. Och så, sånt som får hälsoeffekter.
Och kanske även det här lite njut och unn.
Ja, ja.
Man som jag gissar att det är väl bra för människor att unna sig.
Så är det. Sen så kan man ju tänka sig att den här snåla människan får en kick av att få någonting gratis. Eller,
eller att den snåla människan mår genuint dåligt av att spendera. Så att om någonting kostar så är det smärtsamt.
Mm. Precis.
För så tror jag att det är. De av mina bekantningar som har mest snåla tendenser, det är sjukligt, för att de mår jättedåligt av att behöva bjuda någon.
Jag har en kompis som har en ganska härlig och lite ovanlig inställning till det här med pengar. Som är att hon liksom bränner pengar för att hon tänker att det ger pengar.
Ja, men var det inte någon jätterolig kändis som sa det här i Lyxfällan eller något av de där programmen? Josefin Crawford var det som sa i Lyxfällan: ju mer pengar man gör av med, desto mer pengar får man. Tror jag det var.
Ja, men det är min kompis filosofi. Och liksom hon tänker så här att... Jag tror dels sådana saker som på något vis appearance, hur man liksom framstår.
Just det.
Som ger access till lite olika sociala sammanhang kanske, som i sin tur ger access till pengarna.
Just det.
Man kommer in i någon klick som ger en ett jobb som man känner jättebra på.
Dels
det, men dels också att det blir ett sätt att liksom motivera sig själv.
Mm.
Om jag köper en handväska för 25, då måste jag ju åtminstone ha en lön på 100 i månaden. För att annars kan man inte hålla på och köpa väskor för 25 000. Så att jag måste fixa det.
Just det, för det motsatta att då liksom dra ner på utgifter blir ju också ett sänkt krav på inkomster och ansträngning.
Ja.
Att man till slut blir en pinne som inte gör någonting. Man gör inte heller av med några pengar.
Tänker hon, ja. Och jag säger inte att det här är någonting att rekommendera. Nej. Men jag tycker att den är så här lite rolig approach till pengar bara.
Ja.
Lite annorlunda. Ska vi fortsätta med den här problematiska listan?
Ja.
Du vet det begreppet dumsnål. Det vill säga att man så att säga skjuter sig själv i foten för att man i sin strävan att spara pengar tar knasiga beslut. Det finns gott om exempel på det ur forskningen. Till exempel att vi väldigt lätt tänker dåligt så fort man hakar på en gratis produkt. Köp 3, få en fjärde gratis och sådär. Att just den här gratisgrejen, en riktig sån snålpersons trigger. Alltså det blir att man väljer det före till exempel ett rabatterat erbjudande. I experiment har man sett.
Ja, vad intressant. Så ett schampo som kostar 3 kronor mindre är inte lika läckert som motsvarande att jag får flaskan gratis om jag köper 4.
Ja, precis. Och sen så kollar man styckkostnad per flaska och så visar sig att det var bättre att välja rabatterade än den här liksom gratis grejen. Men det är en sak som tenderar att lura oss in i korkad snålhet då. En annan sån grej är såna här rabatter som man får vid... Du måste spendera si och så mycket pengar för att få tillgång till den här rabatten. Den andra sån grej är liksom snålfälla, så att säga. Som vi ofta, alltså man spenderar mer pengar än man skulle ha gjort annars på sånt man inte behöver. Och också det här ett billigt är bra mindset leder ofta till, då, har studier visat, att man dels köper saker man inte behöver... Och alltså sånt som man kanske behöver slänga sen och så. Oekonomiskt på det sättet. Och sen också att man köper saker man inte behöver bara för att en rabatt är på väg att löpa ut. Personer med ett sånt mindset hamnar ofta i den snålfällan, så att säga.
Visst är det väl så, det är väl inte en urban myth det här med att sajterna har liksom autoflaggor som säger så här: tidsbegränsat erbjudande, löper ut imorgon.
Ja.
Vet jag ju nu när, med lägenheterna vi håller på att kolla upp så här, nu behöver vi någon heltäckningsmatta eller vi behöver spackel eller sådär.
Ja.
Alla sådana grejer är så här. Nu, ja, och bara en dag till. Men får ni verkligen säga så? För nu har det varit så en vecka.
Det får man förmodligen inte då. Nej. Jag skulle tro att det är falsk marknadsföring på något sätt. Mm. Men den grejen tog vi upp i avsnittet om knapphetseffekten. Mm. Och just den fällan är den som jag själv går oftast i.
Ja.
Alltså jag blir så triggad av att känna att någonting är tidsbegränsat.
Ja.
Så att jag luras in i det där.
Och jag köper alltid 2 gurkor istället för en, fast jag inte hinner äta mer än en halv innan den blir mosig och gammal.
Just det. Och allt det här som vi har pratat om nu är exempel på det här liksom billigt är bra, liksom gratis är bra, få till en bra deal, alltså den typen av snålimpulser som bara kostar pengar.
Just det.
Helt enkelt.
Något annat också som jag reflekterat över, att snåla människor, att man låter saker ta tid. Säg så här, nu ska vi åka till Köpenhamn i 48 timmar. Då är man snål, då tar man inte taxi utan man ska åka kommunalt någonstans eller stå i någon lång kö. Så att hela vistelsen blev bara ett enda så långt kön dock. Så där. Fast den har kostat jättemycket den här resan. Nu kunde vi inte ens njuta av den, för att det enda vi gjorde var att spara in pengar på att inte spendera.
Exakt, så bra exempel på liksom dumsnål som man ju har hamnat i flera gånger.
Ja.
I en extrem variant så kan snålheten klassas som personlighetsstörning. Man pratar om anankastisk personlighetsstörning.
Oj, vad tråkigt för min kompis Anna Kask. Att det lät som att det var hennes namn det var uppkallat efter.
Ja.
Säg igen vad det hette.
Anankastisk.
Ja,
for the record ska vi säga att Anna är osnål.
Hon är väldigt osnål. Ja.
Så anankastisk personlighetsstörning, så ovanlig att jag aldrig har stött på det före jag liksom researchade det här avsnittet, jag minns inte ens från plugget.
Mm.
Och har aldrig stött på det i kliniken eller så.
Ja.
Så att sitt inte där hemma nu och känna att ni hjälp, tänk om jag har en personlighetsstörning, för det har ni inte.
Någon kan ha.
Ja. Och på engelska kallas den här Obsessive Compulsive Personality Disorder i diagnosbibeln DSM-5. Och inte att förväxla med OCD, Obsessive Compulsive Disorder.
Det hade jag redan gjort.
Som är något helt annat.
Mm.
Så inte förväxla det här. Och det här personlighetssyndromet då utmärks av att man är liksom extremt liksom ordningsam, perfektionistisk, man ska ha liksom full kontroll, extremt inflexibel, och när jag säger extremt så menar jag verkligen extremt, och man är också extremt snål, alltså man är så himla liksom regelstyrd på alla de här områdena så att man kan inte göra någonting.
Nej.
Alltså man är till exempel så perfektionistisk så att man aldrig kan slutföra en uppgift, och personer med den här diagnosen är då tydligen så oerhört snåla, så att säga, så att varenda lite öre som ska liksom nagelfaras in i minsta detalj. Men som sagt, hade aldrig hört talas om det förr igen.
Nej, det var ju skönt att vi inte kände så många sådana.
Nej. You are greedy like hell. En som heter Kim och Eriksson, Stockholms universitet tror jag, eller möjligen Mälardalens. Han har gjort en stor internationell studie, eller lett en stor internationell studie tillsammans med folk på ett amerikanskt universitet, där man tittade på folk i 23 länder i Europa och i USA och kollade på olika utfall för generösa människor i livet.
Mm.
Och då kan man ju tänka sig att det är bra på en himla massa olika sätt, för det är ju gött att vara generös.
Mm. Är det gött att vara med generösa människor?
Det är gött att vara med generösa människor, men man känner sig också, det är ju härligt att ge.
Prosocialt.
Det, många tycker det, eller många har haft den erfarenheten att gud vad bra jag mådde när jag hjälpte till med si och så och sådär.
Mm.
Men det man kanske inte tror är att det också ska vara en väldigt lönsam, ekonomiskt lönsam strategi.
Aha.
Faktum är att när Kim och Eriksson et al. Tittade på det, frågade folk, tror ni att det är bra rent ekonomiskt att vara självisk eller generös? Så svarade, var det 68% sa att det är bättre att vara självisk.
Mm.
Bara 9% svarade det är nog bättre att vara generös för plånboken, så att säga. Men de här 9% hade rätt.
Åh, älskar vad jag hör.
Det visar sig då tydligt att generositet hänger samman med inkomstnivåer och dessutom med en snabb och positiv inkomstutveckling i livet.
Mm-hmm.
Och man har lite olika tolkningar. Alltså man kan inte isolera vilka faktorer det är som avgör det här, men det här forskarteamet gör lite olika tolkningar då.
Ja.
Och tänker sig, jag har några gissningar.
Att det hänger samman med inkomstnivå tycker jag inte är konstigt, för det är bara så, har du mer pengar så kanske det är lättare att vara generös. Men sen att det blir en utveckling, det är, alltså det är what goes around comes around. Att om jag är generös med lite allt möjligt så kommer folk att känna att reciprocitetsprincipen. Kommer de känna att de vill vara lika gärna tillbaka? Om jag är det mot många så kommer många vara mot mig. Och då får jag fler chanser till det här som kan vara lyckan. Ett bra jobb eller att få vara med i en investering som kan ge någonting bra. Eller få, vad kan jag tänka så?
Ja. Nej men precis så. Alltså man bygger sociala nätverk.
Mm.
Och på ett sätt, alltså när man tänker efter så blir det ju väldigt lätt att förstå. För snåljåpen, vi kommer vara uppmärksamma på snåljåpens snåla beteende på restaurangen när notan ska splittas. Och precis som med andra antisociala beteenden, man har ju inte lust att lyfta ett finger för den människan.
Nej, och gång fyra kommer man kanske inte ens fråga om den vill följa med på restaurangen.
Exakt. Och de här sociala nätverken är ju ofta väldigt viktiga för jobb på alla nivåer i samhället. Kalle är en bra kille. Ska vi kolla om han vill jobba hos oss?
Alltså det, ja, och, eller så här, nu har jag fått det jobbet och vad svårt det var. Nej, men då kan jag ringa Lisa. För hon kan ge mig ett gott råd, för det kommer hon vara sugen på att göra. För jag har hjälpt henne flera gånger.
Ja.
Ensam är inte stark.
Nej. Så att när du käkar lunch med någon, så säg jag tar lunchen. Och tänk att du inte bara kanske investerar i vänskap, utan också möjligen kanske i karriär och i framtida inkomstnivå. De hade också en tanke kring det här med snabb inkomstutveckling.
Ja.
Och det är att generösa människor befordras i mycket högre utsträckning. Och det tycker jag med då hänger samman med det här som vi pratade om tidigare, med liksom generositet som är en av de utmärkande ledaregenskaperna.
Just.
Att jag ser till det allmänna bästa, eller jag tänker utanför mig själv, så att säga. Och att man då blir ett ämne för chefsjobb.
Gud, den här studien skulle man inte hata att kabla ut till en och annan där ute som ägnar sig åt snålhet. Jag kan se om jag kan hitta den och kabla ut den på Instagram.
Mm. Och som vi tar upp i det här avsnittet om maktparadoxen, att det finns ju alltid en liten klick som tar sig fram med vassa armbågar och Machiavelli-beteende genom att vara rövhattar. Ja, sådana finns.
Mm.
Men de kommer alltid vara en liten klick. Den generellt sett framgångsrika strategin är att vara en bra människa.
Det är inte varje avsnitt det är så, Björn. Att man landar i något som nästan känns bara bekvämt.
Nej, men ibland händer det.
Då kastar jag in ytterligare några erfarenheter från våra lyssnare. Den här tycker jag är jättebra. När mitt ex bad mig ta mindre toapapper när jag varit på toaletten.
What's the matter with you?
En gammal åkare. Åkare? Vad är åkare?
Det är den som kör lastbil.
Ja. En gammal åkare som duschade med kalsonger och strumpor på för att slippa tvätta dem i tvättmaskinen. Det tyckte jag inte bara var snålt, det var rätt fiffigt. Någons revisor som blev bjuden på AV och som sen skickade faktura för närvaron.
Väldigt on-brand revisorsgrej.
Hur snål är du egentligen?
Och sen så är det då en som har skrivit in här att det är inte en personlig erfarenhet, men hon har hört talas om en dam som lät tre barn dela på en tepåse. Ursäkta, jag har ett namn. Say to my face att det är jag alltså, damen. Det var mitt skämt här, Björn.
Ja, Lina Thomsgård.
Ja, exakt. Ja. Tack för idag, säger jag, Lina Thomsgård, och Björn Hedensjö, författare och psykolog, mitt emot mig. Och Klara Wallin som är vår utmärkta producent. Vi hörs igen redan på fredag med fredagsfrågan och nästa vecka med ett nytt onsdagsavsnitt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.